CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Spararna lägger mer och mer pengar hos robotrådgivare. Det måste innebära att pengar försvinner någon annanstans, eller hur? Vilka är egentligen förlorarna när robotarna tar över?
Ja, och Price Runner fyller kassan och det är bara en i raden av stora rundor den senaste tiden. Sektorrotationen på börsen verkar inte ha avskräckt riskkapitalet som fortsätter ösa pengar över techbolag.
Och den oerhört heta sektorn medtech fortsätter att växa och svenska bolag går bra. Vi har bland annat rapporterat om Dockla som blivit stora i Storbritannien. Vi reder ut varför det är så intressant.
Jag heter Mariana Gazzi och med mig här i studion står min kollega Henrik Ek. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Digitalpodden sponsras av Microsoft Sverige och i detta avsnitt introducerar vi Developer Velocity och varför det är viktigt för både utvecklare och beslutsfattare. Genom att utvärdera din organisations Developer Velocity Index, DVI, kan du få hjälp med att identifiera luckor inom tre viktiga områden: teknik, arbetssätt och möjliggörande. Gå in på aka.ms/utveckla-effektivt i ett enda ord för att lära dig mer om hur du kan få mer fart i er innovation och förbättra era affärsresultat. aka.ms/utveckla-effektivt. Under mars regnade miljarderna över svenska techbolag. Totalt trillade det in investeringar på 14,1 miljarder kronor, vilket är mer än halva totalen för 2020. Många bäckar små brukar man säga, men det var två bolag som stack ut lite extra, Henrik.
Ja, så var det ju. Och det var ju förstås allas vårt Klarna som kammade hem 8,5 miljarder kronor. Då, för de håller på att expandera i USA och kostar mycket pengar. Det var ju deras andra runda på tämligen kort tid. Och den här värderingen då, vi rapporterade om det vid tiden när det skedde också, men det är ju hisnande 262 miljarder kronor och en ökning med 180% sen i fjol. Sen har vi även en runda i Epidemic Sound under mars månad. De tog in kapital från den tidigare ägaren EQT och den helt nya investeraren Blackstone. Epidemic Sound värderades, ska vi se, i den rundan till 11,9 miljarder kronor. Och sen kom det fram också faktiskt kort senare att Alecta, AMF och TIN Fonder också köpt aktier i bolaget för 800 miljoner.
Ja, och listan tar inte slut där. Bland annat så drog Matsmart in 350 miljoner kronor. Och hela den här listan kan du hitta på D-Digital.
Just det. Och april då, Marianne, har inte börjat så dåligt heller. Trots påskuppehåll igår var det tisdag. Och då rapporterade vi om prisjämförelsesajten Price Runner, där då Sven Hagströms Creades går in med 370 miljoner. Värderingen där är då på bolag 3 miljarder kronor och Creades får 12% i Price Runner då.
Ja, det var ju en rolig nyhet. Jag talade lite kort med vdn och storägaren Niklas Storåkers igår. Han har ju då ägt Price Runner tillsammans med HMs styrelseordförande Carl-Johan Persson och riskkapitalbolaget i Equity då innan Creades kom in nu också. Och i Equity där, medgrundaren där, Magnus Wiberg, han var faktiskt med och startade Price Runner under slutet av 90-talet.
Just det, hade långt uppehåll innan han kom tillbaka.
Ja, och ja, Niklas och Sven Hagströmer då, de känner ju varandra sedan innan. Niklas Storåkers var ju vd för Avanza tidigare, så att ja, de känner varandra väldigt bra. En bra kompis, som han sa till mig.
Just det. Niklas Storåker har ju vänt Price Runner till en framgångssaga, får man väl ändå säga. De ökade sina intäkter med nästan 60% under 2020. Omsättningen summerades i fjol till totalt 398 miljoner kronor. Han har ju tidigare sagt i D-Digital att han ser liksom en börsnotering inom inte allt för lång framtid var det då? Kunde han säga något nytt om det när du pratade med honom?
Nej, det har inte hunnit hända så mycket sedan den här intervjun, och det var inte så lång tid sedan den publicerades. Så den här investeringen då med Creadesen ska ju mer se som ett sätt att för bolaget att bli ännu mer offensiva.
Just det. Som det brukar låta, vi kanske ska klargöra också lite grann om PriceRunner. Det är ju alltså en prisjämförelsesajt där butikerna själva marknadsför sig lite grann. Alltså det är för butikerna att sprida sina priser. Det är inte så att PriceRunner gör jobbet åt dig som kund. Det gör de på sätt och vis. För du som kund kan gå in där. Men det är ju en tjänst för bolagen, eller hur Marianne?
Ja, precis. Butikerna skickar ju då in de här listorna och betalar då en summa till PriceRunner för att de betalar då per klick.
Just det.
För att bli skickade till butiken då.
Låter som en klassisk affiliate-affär.
Mm.
PriceRunner säger ju också att man kan listas gratis på deras sajt där utan att betala dem. Men det är de betalande länkarna som får mest klick. De marknadsförs väl bättre helt enkelt.
Ja, de verkar ju ha ridit rätt bra på den här hemmafixarvågen. Det är många stora bygg, hemma, gör det själv, aktörer som har sina produkter där. Så ja, det ska bli spännande hur det blir sen när PriceRunner väl går till börsen. Då kanske pandemin är ett minne blott.
Förhoppningsvis.
Ja.
Nu ska vi läsa upp ett budskap från vår sponsor Microsoft. Kan det finnas ett värde i att mäta hur effektivt era utvecklare arbetar? Enligt en rapport påverkar utvecklarnas effektivitet affärsresultatet. Enligt Microsoft är programvaruutveckling en central del i hur organisationer drivs. Att öka utvecklingseffektiviteten är fundamentalt för att driva starka affärsresultat. Det handlar om att skapa rätt arbetsmiljö för att underlätta för utvecklare att innovera, det menar techbolaget. Managementkonsultföretaget McKinsey & Company har tagit fram vad de kallar Developer Velocity Index, DVI, som visar hur olika kritiska komponenter bidrar till developer velocity, eller på svenska effektivitet i utvecklingen. Efter att ha djupstuderat 440 företag och deras resultat över flera år har McKinsey & Company kunnat dra slutsatsen att organisationer med hög effektivitet hos sina utvecklare uppnådde 4-5 gånger snabbare tillväxt av intäkter, 60% högre total avkastning till aktieägare och 20% högre rörelsemarginal än det som hade lågt developer velocity index. Det är verkligen dags att verksamheten och utvecklarna börjar samarbeta mot gemensamma mål. Med Developer Velocity får du en färdig karta för att orientera dig mot målet, ett koncept som samtidigt accelererar er organisations digitala transformation. Ta första steget genom att ta reda på er egen mognadsgrad. Vad är er nuvarande Developer Velocity Index? Gå in på aka.ms/utveckla-effektivt och gör ett självtest som identifierar just era förutsättningar och er startpunkt. Lyssna på nästkommande avsnitt för att lära dig mer om effektiv utveckling och hur du kan gå tillväga för att accelerera ditt företags digitala transformationsresa.
Ibland pratar man om Avanza och Nordnet som nya inom digitala banktjänster, men det är de ju faktiskt inte längre.
Nej, även om allting är kanske relativt, va? Jämfört med storbankerna så är de väl förhållandevis nya när de kom där kring millennieskiftet. Men det känns väl lite som att när man får en egen utmanare som kommer underifrån, att det är liksom då man blir gammal på något vis.
Ja, det är precis som när man går i skolan. Och det är precis vad som händer här, eller har hänt under en tid. Vi pratar om de nya digitala plattformar och tjänster som snor kunder från både Avanza och Nordnet, men också storbanker, eller hur Henrik?
Just det. Det är ju ingen hemlighet någonstans att fintech-sektorn exploderat. Men det som är nytt här kanske att vi är inne i en fas där det verkligen rör sig på det här området, och sparutmanarna då, som vi nämner i det här sammanhanget, de börjar komma upp rätt stora volymer av förvaltat kapital.
Just det, och innan vi kommer för långt här så vill jag att du reder ut de här aktörerna vi snackar om. Lite bakgrund för lyssnare som kanske inte känner till de här namnen. För
just
en
det,
del.
Exakt. Nej, men precis. Vi har ju ett par ord, de är lite olika i sin karaktär också. Vi har ju en riktig plattform som heter Saver, S-A-V-R, som har vunnit mark mycket. De är bara drygt år gammal, som är väldigt färska på marknaden. Men de har ju då redan, enligt egen utsago, då, i slutet av 2020 så hade de 1 miljard i förvaltat kapital. Mm. Och det var på ungefär ett år då. Så, bra start för dem. Men det är ju då en direkt ersättare till Avanza till exempel. Där du själv gör dina fondval. Du har ett ISK-konto där liksom, som du basar över och styr. Så att Inga konstigheter där. Men sen har vi de här andra utmanarna som erbjuder liksom en egen produkt, eller om man ska säga. Och det är de som vi normalt sett kallar robotrådgivarna. Där har vi namn som Better Wealth, Lysa, Fundler, Sigma Stocks och Opti. Och där plockar inte du några fonder. De är ju mer rådgivare utifrån några variabler som du förvisso väljer. Men det är ju inte en direkt konkurrent till Avanza på så sätt. Även om Avanza också har liksom autosparartjänster. Men det är ju mer det här med att rådgivning som du kanske har fått traditionellt sett på banker, där du sitter ner med en bankman.
Just det. Ja, det är ju, man tänker tillbaka. Det var inte så länge sedan som man gick till en bank och satt ner med en bankperson som föreslog hur man skulle spara.
Exakt. Och många gör ju det fortfarande faktiskt. Då och då måste man ju in på banken. Inte sällan när det är bolån så vill de att man sätter sig ner där. Och då vill de ju pracka på någon allemansfond eller något sån här riktigt.
Just det.
Deras egna naturligtvis oftast. Är man rik, tror jag, så går man till Max Mathisen eller Söderberg & Partners. Eller liksom någon annan prestigeförvaltare. Och rent konkurrensmässigt så ser ju Fundler i alla fall då, på sin egen verksamhet, som att det är de här aktörerna som de är ute efter och konkurrerar med.
Just det. För du intervjuade ju en av grundarna, Ulf Arner, i förra veckan och tittade lite på hur portföljerna står sig mot de här fonderna. Hur såg det ut?
Ja, men precis. Det är ju inbyggt svårt att jämföra det här. För som du säger så har ju Fundler och Lysa, de kallar ju sina liksom paket för portföljer. Du får ju liksom ett helt sparande där. Och medan bankerna och Avanza, de har ju mer av deras autotjänst, eller deras sparformer är ju i fonder som i sig då innehåller aktier. Så det är inte direkt jämförbart. Men det går ju att jämföra lite grann. För båda ger ju det avkastning. Så därmed så är det ju en likhet. Så det man kan göra då, det är ju liksom titta på storbankernas blandfonder till exempel då, och jämföra med Fundlers portföljer som de själva då rapporterar sina resultat för. Och då har man en jämförelse. Och i de jämförelserna så står sig Fundler väldigt bra.
Okej, men vad är exempel på en jämförbar fond så att man förstår bara?
Ja, men exakt. Swedbank har ju till exempel en då populär som heter Robur Bas 100, eller Robur Bas aktier heter den på vissa ställen också. Vilket är 100% aktier. Och det är ju en blandfond på så sätt att de har väldigt bred liksom strategi. Och den går också väldigt bra, ska sägas. Så det är ju en av Swedbanks mest framgångsrika fonder för ett tryggt sparande, ska säga. Lite lägre risk och sådär. På samma sätt så har Handelsbanken som heter Multi Asset 100, blandfond, bra resultat. Länsförsäkringar har en som heter Bekväm Fond Potential. Jag gissar att det här är fonder som folk då har liksom, ser i sin, när man loggar in på sin internetbank och har liksom det här sparandet som någon har satt ihop åt dem. Avanza har ju sin Avanza Zero som du förvisso måste välja själv, och den heter Zero för att den är noll avgifter liksom. Men också väldigt blandad i sin karaktär. Så det här är då sådana fonder som Fundler ser som sina konkurrenter. Hela listan kan man se på digital.di.se, och så kan man då se lite avkastning och jämföra här också. Det känns orimligt att rabbla allting här. Men ja, mätperioden här är ju då, som vi har rapporterat, från 1 januari 2019 till 28 februari 2021. Så drygt 2 år, så det är ändå under en viss tid som man kan säga att Fundler har presterat bra. Liksom.
Men om jag har Avanza så kommer ju inte jag köpa Robur Bas 100 eller någon bekväm hit och dit fond, utan då vill ju jag ha Tint Ny Teknik, Spiltan Investmentbolag och så vidare. Det är några riktiga högpresterare.
Exakt, men det är ju liksom några av Sveriges absolut mest populära fonder. Så det är ju, jag håller med, det är ju rimligt också att titta på hur de har stått sig och jämföra med dem, för där lägger ju många, som du säger, sina pengar. Sen är kanske, du kanske inte är den som ska ha Fundler i första hand heller. Det är kanske för andra lite mindre aktiva sparare. Men som exempel då, Fundler har en portfölj som heter Fundler Global Framtid. Den har haft en avkastning på 61,7% på de här 2 åren. Men det är ju bra. Det är ju väldigt bra. För Spiltan där, som du nämnde då, investmentbolagsfonden, den är ju...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
80% under samma period, så bättre. Men den är ju supernischad mot just investmentbolag. Så vem vet hur den sektorn liksom rör sig? För gemene sparare är det naturligtvis så att liksom, ska jag lägga mina pengar här eller ska jag lägga mina pengar där? Så jag, där finns det ju ett man borde jämföra på så vis, tycker jag också. Även om det inte är riktigt rättvist. Det beror på liksom vad du har för riskaptit och liksom ditt eget intresse. Men jag känner ju ganska många människor ändå som vill diversifiera eller differentiera sitt sparande och inte liksom gå in i de här liksom nischade fonderna för hårt. Och då, för det kräver ju också att man engagerar sig mycket mer själv och liksom är aktiv. Du vet, vad händer när greentech-bolagen kraschar och så vidare?
Ja, just det. Det vi säger här är helt enkelt att även om Fandler och Lysa och de andra är konkurrenter till Avanza på så vis att människor väljer att ha sitt sparande på det ena eller andra hållet, så är de inte direkta konkurrenter med sina produkter.
Nej, exakt. Nej. De har inte exakt samma produktutbud. Men det är ju, jag menar, Avanza vill ju behålla pengarna hos sig. Mm. Storbankerna vill behålla pengarna hos sig och Fandler vill ha dem hos sig. Så att på så vis är de ju absolut konkurrenter. Frågan är också hur då de äldre aktörerna ska möta det här. För förra veckan skrev vi ju till exempel då att Lysa passerat 10 miljarder i förvaltat kapital sedan de startade 2017. Fandler har då 5 miljarder, säger de, och allt det här växer. Så pengar försvinner ju från sparkonton och ISK-konton mot banker och flyttar till robotar. Så på sikt är det ju ett problem för Avanza och Nordnet och storbankerna att deras, hur olika deras affärsmodeller än må vara.
Just det, vår kollega Evelina Nedlund som rapporterat om Lysa skriver att de under 2020 stod för 8% av det samlade nettosparandet i fonder. Och det här är då data från branschorganisationen Fondbolagens förening som mäter fondsparande i Sverige. Lysa säger att de är den största fondroboten i Norden och en av de femte största i Europa.
Exakt, och det är ju en stor kraft i det att ha liksom mycket kapital. Men det ska ändå tilläggas i sammanhanget att de inte går med vinst, någon av de här bolagen, utan lever på riskkapital. Ulf Arner säger då i den intervjun jag gjorde med honom att man kan gå break-even om man förvaltar ungefär 10 miljarder. Men det är inte detsamma som att man gör det, för det är ingen som vill stanna på 10 miljarder. Fandler säger att de vill sikta på att bli liksom den här aktören som har uppåt 100 miljarder i förvaltat kapital. Då är man ju en riktig spelare. Liksom.
Mm. Men hur låter säljpitchen då från de här bolagen? Varför ska jag lämna min storbank eller Avanza eller Nordnet?
Ja, exakt. Och det är ju förutom då att de har faktiskt ganska bra avkastning då, så har de ju väldigt låga avgifter. Eller åtminstone låga avgifter, lägre avgifter än många av fondbolagen. Många av de här nya bolagen står ju också över de här kritiserade kickbacksen som Finansinspektionen har kritiserat den senaste tiden. Det vill säga den del av fondavgiften som en förmedlare får för att sälja en fond. Så att det är ju en del av säljpitchen naturligtvis, att de minimerar avgifterna. Sen är det här förhållandet mellan risk och avkastning är ganska bra. Den här sweet spoten då mellan liksom lägre risk, högre avkastning som mäts i det som heter Sharpe eller Sharpe-kvot. Där, om de mäter enligt Sharpe-modellen så ligger Fandlers fonder väldigt bra. Så att ja, de vill ju liksom se att du flyttar över hela ditt sparande. Det är de som ska stå för den här diversifieringen som många av oss försöker åstadkomma själva när vi liksom köper lite aktier, lite liksom högrisk, lite liksom indexfonder så här. Liksom, när vi försöker balansera själva, det har de gjort och de menar då att de gör det bättre förmodligen än oss. Och så här, om hela ens portfölj hade en avkastning på 60% och var ganska safe, ja, men det är ju någonting, det skulle man väl vara nöjd med. Typ. Alltså, just det här året kanske många har haft en liksom, superutveckling på sina respektive sparande, för det hade varit en liksom, extrem tid. Men sett över år, ja, så får man väl ändå säga att 60% är är bra.
Ja. Men vad är det som är robot med det här? Är det AI eller vad?
Ja, just det. Vi ska reda ut det också faktiskt. De beskriver det ju mest som programkod skulle jag säga. Inte en AI direkt. Så att det som händer är ju dels att någon, en enkel enkät, men det, roboten då ställer frågor till dig när du ska bli kund. Hur riskbenägen du är, hur länge du vill spara och så vidare, hur mycket du vill spara. Och sen är det då en robot som sköter fördelningen av ditt kapital inom portföljen. Säg att det innehåller liksom X 15, 20, 30 fonder i en portfölj. Och jag spekulerar bara, jag vet inte hur många fonder de har i sina portföljer. Men en sticker iväg och går jättebra, då säger liksom roboten, då känner den av det och så varnar dig då att du kanske borde balansera den här liksom portföljen lite mer, justerar investeringen så att det hamnar i lite andra fonder och sådär.
Mm.
Om någonting går upp så kan man gissa då roboten att det kommer gå ner så småningom.
Ja, ja, ja. Du låter rätt såld ändå. Tänker du ge upp ditt eget sparande eller för över?
Jag ser genom, kanske inte för egen del, men jag ser genom andra personer runt den, kanske från den äldre skolan som fortfarande sitter på jättedåliga sparande, höga avgifter liksom, eller till och med liksom på bankkonton, i madrassen så att säga. Och då är det ju förstås ett väldigt bra alternativ. Svenska medtechbolag håller fanan högt även utomlands. Under den senaste veckan har vi på DG Digital rapporterat om inte mindre än 4 svenska medtechbolag. Och Marianne, du har tittat närmare på det här doldisgänget Dockla som fick en rivstart i Storbritannien under pandemin. De erbjuder alltså distansmonitorering av sina patienter. Kan du berätta lite mer om det här?
Ja, jag fick en pratstund med grundaren Martin Ratz härom veckan. Den här tjänsten innebär att patienten då kopplas upp med små, smarta, bärbara enheter som kan vara på bröstet till exempel. Och det här är då inte Docklas egen, de gör ingen egen hårdvara utan de förhandlar upp så att de får the best of brands. Och det här kan då mäta patientens värden, puls, syresättning, temperatur, blodtryck, alla relevanta data. Och den här då, datan krypteras och skickas då till Docklas mjukvara och så får klinikerna då tillgång till den här patientinformationen i realtid och kan mäta då och få en överblick över fler patienter.
Just det, de är uppkopplade de här prylarna.
Mm.
För man har ju hört om sådana här produkter man bär på sig hemma, men då måste man ju ofta åka in och liksom tanka över sin
Precis.
Data. Men det här är då nästa steg. Okay. Mm. Och det innebär då förmodligen att patienten kan skrivas ut tidigare?
Ja, precis. Det här möjliggör då tidigare sjukhusutskrivning och en minskad risk för återinläggning. Men man vill ju inte ha, Dockla vill ju inte ha 0% återinläggning, för då skulle det ju visa sig att mycket av den här monitoreringen är onödig då. Men det är lite, inte lustig idé, men intressant bakgrund är att det har en rätt allvarlig bakgrund. Det var när Martin Ratz helt otippat fick en hjärtinfarkt och låg inne på sjukhus för 4 år sedan drygt. Och han är ju ingen vårdnovis utan han har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med vårdbolag för att starta, driva och sälja. Men det var när han låg på sjukhus som den här poletten trillade ner vad man kunde göra bättre. För han insåg då att för det första så det som europeiska sjukhus har gemensamt är att man vill egentligen inte ha så mycket patienter på sjukhusen. Men när man väl är där då så är det ett väldigt gammeldags sätt som man monitoreras på. Och sen när man skrivs ut, då har man inget skydd alls. Nej. Då är man helt utanför Exakt. Systemet. Och då han insåg att det här måste kunna göra lite bättre.
Mm. Och det gör de ju, för bolaget gör succé i Storbritannien. De har 4 avtal skriver vi av 27 sjukhusregioner. Och varför England då?
Ja, det var ju lite, varför fick de första tjejen kan man undra. Men det föll sig ganska naturligt, för det första är det ju väldigt stort, med en stor befolkning. Och det föll sig naturligt för att Martin Ratz har, med sin bakgrund då, så hade han väldigt bra relationer med NHS, den brittiska allmänna hälso- och sjukvården. Och det startade med ett forskningsprojekt med hjärtpatienter. 1000 hjärtpatienter tror jag var som de skulle monitorera. Men när covid slog till då så insåg man väldigt snabbt att det här kunde ju vara en jättegrej för att bevaka covidpatienter hemifrån.
Just det, och på så vis kunde de även personalen då som själv isolerade sig hemifrån fortsätta jobba.
Ja, det blev ett väldigt effektivt sätt att använda personalstyrkan. För det är ju klart att det var ju många som isolerades, var tvungna att isolera sig men ändå inte var sjuka. De kunde ju jobba, men inte med patienter fysiskt.
Just det. Men tjänsten som sådan då? Du säger hjärtpatienter och covid-19. Mm. Det funkar för båda?
Ja, och Dockla säger att de kan ju hitta enheter att mäta i stort sett alla patientgrupper. Från alltså akut sjuka som då, hjärtpatienter då, men även grupper som inte behöver mata in data var 50 sekunder utan det kanske räcker någon gång i veckan eller någon gång per dag, som till exempel personer med olika lungsjukdomar som KOL eller cancerpatienter och så vidare.
Mm. Okej, okay, så konceptet är ju en win-win då för alla parter. Patienterna, vårdpersonalen och inte minst då skattebetalarna, eller hur? Vad är planen framöver då för Dockla?
Ja, de fortsätter i Storbritannien, eller England ska man säga, och vill nå ut till fler kunder där. Och sen vill de också sprida sig vidare i Europa och även nå ut till fler sektorer som läkemedelsindustrin och försäkringsbolag. Och lite intressant är att Martin Ratz, han ger... ja, lite, inte kritik, men han säger att Europa ligger ju på efterkälken när det gäller den här distansmonitoreringen. Det finns ju flera distansmonitorerings... det är inte en helt unik affärsidé, men han säger då att USA och delar av Asien och även Israel är ju betydligt mognare i distansmonitoreringen än vad Europa är.
Apple säger att min Apple Watch ska kunna... den kan ju läsa av hjärt... vad är det? Den kan göra en EKG och sådana här saker.
Wow, okej.
Okay. Det har väl inte liksom slagit, tror jag, i sjukvården direkt.
Nej.
Men apropå mogna marknader och sådär då. Sverige har faktiskt en rad medtechbolag i pipen, så vi kanske får godkänt av Martin Ratzen då. Om vi ska fortsätta prata lite om det här då. Så i spåren av covid-19 så har vi rapporterat om AlgoDX. Så säger man, va? AlgoDX.
Ja, tror det.
Som utvecklar en algoritm som ska förutspå vilka intensivvårdspatienter som kommer att drabbas av sepsis då, efter att man då har haft covid-19, som jag förstår det. De tog in 13 miljoner i en andra investeringsrunda här om veckan och hoppas ju att få ut produkten till sjukvården under 2021.
Ja, och så ska vi inte glömma svenska QLOCore. De har tagit fram en AI-mjukvara som ska förenkla datahanteringen inom läkemedelsindustrin och universitetsvärlden. De fyller bolaget med 30 miljoner kronor och siktar på en notering under de kommande 12 månaderna. Ett annat bolag som vi rapporterat om är svenska CourseMed, vars plattform effektiviserar medicinska undersökningar med magnetkameror. De har just tagit in 26,4 miljoner kronor från bland annat Spotify-veteranen Andreas En.
Ja, med det här känns det ju verkligen som att Sverige gör skäl för att få dela ut Nobels medicinpris.
Ja, jag är stolt. Digitalpodden sponsrades idag av Microsoft Sverige och vi har i detta avsnitt introducerat Developer Velocity och varför det är viktigt för både utvecklare och beslutsfattare. Genom att utvärdera din organisations Developer Velocity Index, DVI, kan du få hjälp med att identifiera luckor inom tre viktiga områden: teknik, arbetssätt och möjliggörande. Gå in på aka.ms/utvecklaeffektivt i ett ord för att lära dig om hur du kan få mer fart i er innovation och förbättra era affärsresultat. aka.ms/utvecklaeffektivt. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Och kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast, där vi också kan lyssnas på. Eller så finns vi också på Acast och Spotify. Vill du sponsra den här podden så mailar du Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Hej!
I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Hej, Synoptik här! Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!